I pledge I will be president for all Americans.
I never saw a guy sweat like this. The sweat is pouring down.
We're going to build the wall. We have no choice.
Build that wall. Build that wall.
The United States cannot afford to be the policeman of the world anymore, folks.
Drain the swamp.
Ja, varmt välkomna till USA-podden avsnitt 149. Datumet är någonstans i slutet på augusti.
Den 29
augusti. Klockan är 14:36. Hej Gina, vad bra att du är med och kan datum.
Hej Sara.
Vilken härlig kväll vi hade förra veckan i Kulturhuset.
Ja, och härlig publik.
Otrolig publik. Vilka massor som hade kommit.
Mm.
Ja, det var faktiskt väldigt roligt. Vet du vad det bästa är, Gina?
Nej.
Om man är sugen på mer radiounderhållning i Kulturhuset.
Och det är man.
Det är man. Då kan man komma i princip vilken kväll som helst eftersom Sveriges Radio prenumererar på att stå på scen på Kulturhuset just nu. Men på fredag, då är det programmet som är mitt moderprogram, God morgon världen. Då står vi på scen klockan 18.
Och det är ju ovanligt att det är en fredag. Det,
ja, för vi brukar ju sända på söndagar. Mm. Men då kan man komma och titta på alla möjliga människor som kommer och pratar. Framförallt om valfrågor så här i valtider.
Mm.
Men vi ska också reda ut framtiden för Svenska Akademin.
Åh, jag kommer.
Det blir något det.
Ja. Och fredag Kulturhuset i
Stockholm. Så har vi också en liten karamell. Emil Jensen.
Mm.
Mm. Jag tror faktiskt att Emil Jensen är publikdragen här.
Absolut. Mm.
Välkomna då, 18:00 i Kulturhuset på fredag i Stockholm. Hej Anders Ask.
Hej på dig.
Vill du komma?
Absolut, det
Bra.
Vill jag gärna göra.
Bra.
Och det var väldigt fantastiskt när vi körde förra veckan.
Ja, det var underbart.
Ja.
Fernando Arias, du är hemma i New York nu.
Jag är hemma igen, Sara.
Vi saknar dig här.
Är det så?
Ja, jag tyckte det var så roligt att få träffa dig och Kajsa på scen.
Ja, men det tyckte jag också. Det var jättekul faktiskt.
Ja. Du, Fernando, vi har ju ett Instagramkonto.
Just det.
Ja, det berättade vi ju om på scen förra gången. Vi har ett Instagramkonto. Vi har, jag vet inte hur många följare, men jag tycker vi har, det tickar in följare hela tiden. Det är jätteroligt. Och adressen, eller vad det nu heter, man kanske har namn på Instagram. Mm. Okej, namnet på Instagram, ja, förlåt Gina, men okej. Namnet är USA-podden.
Ja,
det är ändå ett väldigt bra namn.
Och logiskt namn.
Logiskt namn.
Ja, lätt att
och,
hitta.
Fernando, kanske kan du ta ett kort på New York och publicera på Instagramkontot. Går det?
Absolut, det gör jag så gärna om ett litet tag.
För då kan vi andra bara få liksom drömma oss bort lite.
Yes.
Hörrni, vi ska prata om senatorn John McCain som ju dog i helgen, republikan. Han var också presidentkandidat. Men Gina, jag tänkte att vi kunde bara börja lite kort med president Donald Trump och diskussionen om riksrätt. Trump själv redde ut den här frågan när han häromdagen var med i sitt favoritprogram med Fox and Friends.
You know, I guess it says something like high crimes and all. I don't know how you can impeach somebody who's done a great job. I'll tell you what, if I ever got impeached, I think the market would crash. I think everybody would be very poor because without this thinking, you would see numbers that you wouldn't believe in reverse.
Ja, Gina.
Ja, det han uttrycker här är att han förstår inte hur han ska kunna ställas inför riksrätt nu när det går så bra. Och då syftar han framförallt på ekonomin i USA. Och jag tycker det här är så talande på så många sätt. För det visar för det första att han inte riktigt kanske har förstått hur riksrättsprocessen funkar. Det spelar ingen roll hur bra opinionssiffror man har eller hur bra börsen går. Riksrätt är när man misstänks för ett brott som president och ställs inför rätta i kongressen. Och sen visar också hur han tänker, nämligen jag tror att han tänker väldigt mycket som en företagsledare. Och då blir man inte avsatt när det går bra och företaget visar bra siffror som USA gör just nu. Och sen så hotar han ju lite här också.
Det är ett människor kommer bli väldigt fattiga när
precis,
börsen kraschar om han ställs.
Alla kommer bli fattiga.
Mm. Fernando Arias, sånt här väcker ju förstås uppmärksamhet när presidenten säger. Är det någon annan som har sagt någonting intressant sen sist om riksrätt i USA?
Ja, men då tänker jag framförallt på en artikel i New York Times för några dagar sedan. Det var en ganska lång artikel om Trumps advokat Rudy Giuliani som vi har pratat om tidigare här i podden. Där Giuliani berättar i ganska klara ordalag om vilken taktik han har när det gäller Trump och anklagelserna mot Trump, eller misstankarna ska jag säga mot Trump. Och taktiken i korthet, den går ut på att det är inte egentligen någon domstol eller kongressen som kommer vara domare, utan det är folket som kommer vara domare när det gäller riksrätt. Vad Giuliani menar här då ganska så tydligt är att taktiken är att man ska försöka misskreditera Mueller och själva utredningen. Och det är precis det vi har sett nästan exakt när Giuliani kom in i Trumps stab. Det var då som Trump började twittra om Mueller. Det var då som Trump kom med flera uttalanden om vilken liten dålig trovärdighet den här utredningen har. Och det där har vi ju bara sett växa sedan dess.
Så han talar väldigt tydligt om strategin där då?
Absolut, han talar väldigt tydligt om strategin, och det här har ju många misstänkt och tänkt att i varje fall ett resultat av Trumps tweets och kommentarer är ju att trovärdigheten minskar för Mueller-utredningen, vilket man också har sett i opinionsundersökningar. Men här får vi alltså svart på vitt, Giuliani säger det rakt ut.
Och han säger då också i den här intervjun det här just i vilken strategin vilka han vänder sig till. Först och främst Trumps väljarbas, sen de som är lite oberoende som kanske då kan rösta på båda sidor så att säga. Och sen demokraterna, men han medger väl i den här artikeln, den här intervjun, att han tror inte att han kommer nå så många demokrater med den här hårdföra, brutala stilen som han lagt ut. För det handlar ju också om det att han vill ju köra hårt för att få igenom det här budskapet.
Det är flera citat i den här artikeln som är verkligen svåra att släppa och lite svåra att smälta. Och bland annat så säger Giuliani att Robert Mueller, den särskilda utredaren, is now slightly more distrusted than trusted, and Trump is a little ahead of the game, so I think we've done really well. Det är väldigt avslöjande att det handlar om en kamp mellan vem som har högst förtroende. En förtroendekamp.
Ja,
och han håller naturligtvis på Trump, och ändamålet helgar medlen på något sätt.
Mm. Vi lär få anledning att återkomma till Rysslands utredningen, hör och häpna. Häromdagen så undertecknades något som heter United States Mexico Trade Agreement. Ja, Staffan Sonning, nu är du här i studion.
Jajamän,
du klev in här medan vi pratade.
Jag smög in.
Du smög in väldigt fint. Du är ekonomikorrespondent.
Jajamensan.
Vad handlar det här om?
Det handlar om att det avtal som heter NAFTA, det nordamerikanska frihandelsavtalet, har ju Trump haft ett ont öga till ända sedan valkampanjen. Och det här är då någonting som ska ersätta det. Ett avtal emellan USA och Mexiko. Men det som nu pågår är att försöka förhandla fram att Kanada ska ansluta sig till det här avtalet också, så att det blir ett nytt NAFTA-avtal, och då får väl avtalet döpas om igen, misstänker jag.
Mm. Snart ska du få berätta vad som ingår i det här avtalet och kanske lite om hur förhandlingsspelet där gick till egentligen. Men det finns en ljudillustration och också ett tv-klipp som var ganska underhållande, Anders Ask, det kan man väl ändå säga.
Nu vet inte jag riktigt vad du tänker på. Klipp.
Jag tänker på ett klipp där...
Teknikstrul.
Vi på radion vet ju allt om det, hur det kan gå till. Man försöker ringa någon. Det kopplar inte riktigt så bra som det ska. Det här kan också drabba president Trump. Jag ska säga att jag har klippt bort lite tid ur det här klippet, för att han höll på så länge och försökte ringa Mexikos president.
I believe the president is on the phone. Enrique? Yeah, you can hook him up. You tell me when. How are you? It's a big thing. A lot of people waiting. Hello? Do you want to put that on this phone, please? Hello?
President Trump.
Thank you.
President Trump.
President Trump, how are you? Good morning.
Thank you, Enrique, and congratulations.
Ja,
känner du igen dig som programledare? Sara?
Ja, lite sådär, fast det händer väldigt sällan i direktsändning och sen så jobbar vi inte riktigt på det där sättet. Vi har ju inte så mycket pressfotografer som står inne i studion när vi begår de här misstagen. Men det där har ju hänt oss alla annars, absolut. Staffan.
Ja. Oh ja, hemska saker.
Ja.
Jag får gåshud.
Ja, alltså nu president Enrique, han sa ju sen när de väl fick kontakt att han hoppas att USA, Mexiko och Kanada så småningom ska kunna skåla i tequila över ett nytt liksom, trippelhandelsavtal. Men än så länge har man inte med sig Kanada. Men vad har då Trump och Mexiko kommit överens om?
Ja, det är ganska många olika saker. Men det som är intressantast är kanske det som handlar om bilar. Och det, alldeles nyss kom det faktiskt besked om något som har inte varit känt tidigare. Att det ska läggas en importkvot på mexikanska bilar till USA. Det får inte importeras mer än 2,4 miljoner mexikansk tillverkade bilar till USA. För då blir det en 25% tull, vilket är en fantastiskt kraftig tull. Och då kan man fråga sig, mycket är 2,4 miljoner? Ja, det är ungefär i princip det som importerades i fjol. Då var det 2,33 miljoner bilar. Så i praktiken, det är nyhetsbyrån Reuters som just har berättat om det här, i praktiken så läggs ett tak på importen för mexikanska bilar på fjolårets nivå. Det är det nyaste som har kommit fram. Sen är det också så att 70% av innehållet, alltså delarna i en mexikansk tillverkad bil, måste vara tillverkade i USA. Okay. Och det där är inte alldeles ovanligt med krav på tillverkningsländer och så. Men det som är väldigt ovanligt, det är och som har fått mest uppmärksamhet, det är att avtalet innehåller en utfästelse från Mexiko om att lönerna ska höjas i bilindustrin. Och det måste jag säga att något sånt villkor har jag aldrig sett i ett handelsavtal tidigare.
Mm. Nej, det är en bit från Saltsjöbadsavtalet som en gång träffades i Sverige. Det här att en utländsk makt då bestämmer lönerna i ett annat land.
Absolut. Och det är egentligen tvärt emot hela handelspolitikens idé. Det handlar ju om att om konkurrens, olika konkurrensfördelar, och ett land kan då ha låga löner som konkurrensfördel. Och så är tanken då att i den här handelsprocessen så småningom ska lönerna höjas som ett resultat av det här. Men att direkt beordra ett land att höja sina löner, det har jag aldrig hört talas om förut. Det går till så att det är så att 45% av alla bilar som tillverkas i Mexiko ska tillverkas i höglönefabriker. Och hur det här riktigt ska gå till och fungera, det kan man ju klia sig både här.
Men
och
är det så då att Trump plötsligt blev ganska populär bland just bilarbetare i Mexiko?
Ja, det vet vi inte. Det beror ju på vilken slags fabriker bilarbetarna i sådana fall arbetar. Men Trumps avsikt med det här, det är att höja priset på mexikanska bilar så att lockelsen för amerikanska företag att flytta tillverkning till Mexiko ska minska.
Fernando Arias, är man generellt nöjd med det här avtalet?
Ja, alltså vissa delar av det som Staffan pratar om där är ju saker som ses som en vinst för Trump och som hans vissa republikanska kollegor hyllar honom för.
Gina, du lutar dig fram mot mikrofonen. Jag brukar du vilja säga något?
Att det är ju ändå en rätt lång väg kvar tills vi har någon sorts NAFTA 2.0, för det här är en överenskommelse. Men sen är det ju en tredje part som vi har varit inne på, Kanada. Och sen är det ju kongressen i Washington som måste säga sitt om detta också. Så det här är ett första steg, men det är rätt många frågetecken.
Oh ja, väldigt många, eftersom det som du säger, det här, till skillnad mot stål- och aluminiumtullarna, så kan inte presidenten bestämma ett sånt här avtal själv, utan det är som du säger kongressen. Och det intressanta är att om man tittar på vad kongressen sa när de beslutade att godkänna den här omförhandlingen, var det helt klart att det skulle vara en trepartsförhandling, alltså inom NAFTA, Kanada, USA och Mexiko. Men det har ju nu Trumps förhandlare helt frångått och gjort en helt annan uppgörelse. Sen får vi se om Kanada räddar det hela genom att hoppa på. Men det är ganska, det är inte långt ifrån helt säkert att det här avtalet så småningom kommer att godkännas av kongressen. Inte minst som det finns en hel del folk inom det republikanska partiet som inte tycker att det är någon snillrik idé precis.
Och ett mellanårsval som hägrar.
Ja.
Och även i Kanada pågår ju en intensiv debatt, för att där är det ju också en fråga lite om den här självbilden de har. Ska de gå i Trumps, alltså lyda Trumps order så att säga och följa med på det här avtalet? Nu är ju utrikesministern, jag förstår, i Washington och förhandlar, alltså den kanadensiska, med handelsansvariga i USA för att se om de kan kompromissa, som de säger. För det är ju två sidor där också, att för Kanada betyder det här mycket pengar. Skulle de inte vara med på det här avtalet så kan det vara ett bakslag så att industrin lutar sig mot den kanadensiska regeringen. Och samtidigt vet vi ju då att premiärministern Trudeau och Trump är inte bästa vänner när det gäller handelsavtal, och den här att USA ska styra över kanadensiska villkor är de ju inte så himla.
Jag tror inte de är bästa vänner i så många andra frågor heller, Anders.
Det kanske de inte är, jag vet inte. Men
alltså där på något personligt plan?
Nej, det tror jag inte heller att de är.
Staffan Sonning, vi ska runda det här ämnet här. Jag ska bara ställa en sista fråga. Alltså, en president då som lyckas i en förhandling på något sätt ge sig själv en roll som en del av arbetsmarknadens parter här och styra över löner. Inte det ändå en väldigt bra förhandlare?
Det får man väl säga. Sen är ju frågan om man får igenom det, som vi sa alldeles nyss. Men det är ju alldeles uppenbart så att det han gör nu är att infria ett av de tyngsta vallöfterna han hade under valkampanjen, det vill säga att skrota NAFTA-avtalet i sin nuvarande form.
Mm. Då så, tack Staffan.
Tack, tack.
Du kanske kommer tillbaka i Godmorgon Världen på söndag, det vet man aldrig.
Vem vet.
Försökte jag sy upp dig till en söndagmorgon här i podden, vi får se.
Det vore mycket trevligt. Ja. Jag ska visserligen på ett födelsedagskalas för ett av mina barnbarn, men det är lite senare på dagen.
Ja, Godmorgon Världen är en perfekt uppladdning för födelsedagskalas kan jag säga, speciellt för barnbarn. Hörrni, då tänkte jag att vi skulle tala lite om senator John McCain som dog i helgen i sviterna av sin hjärncancer. Hyllningarna har varit översvallande i USA för McCain, men Fernando Trump har haft lite svårt att bestämma sig för vad han ska säga och hur han ska ha det med flaggorna.
Ja, det har han. För precis som du säger så har det dominerat så gott som alla tv-kanaler och skriven media. Men Trump har fått flera tillfällen att säga någonting om McCain och han är helt tyst. Han får under en presskonferens runt 12 frågor som journalister skriker ut och han bara sitter där och säger ingenting och håller munnen stängd. Samtidigt, precis som du säger också, så har det varit en diskussion om flaggan på Vita huset som i normala fall brukar hänga på halvstång ända tills en person av den här kalibern har begravts. Men det gjorde den inte, utan den hängde minimalt antal dagar och sen hissades den på helstång igen, vilket Trump också har fått kritik för. Så där backade man efter ett tag och nu är den återigen på halvstång.
Mm. McCain var ju inte riktigt vem som helst inom amerikansk politik, som de här hyllningskörerna i amerikansk press har visat de senaste dagarna. Jag tänkte vi skulle trampa lite genom hans karriär och hans liv här. Han blev ju känd för väldigt mycket, men en av de politiska frågor han blev mest känd för var ju sitt motstånd mot tortyr. Och framförallt under George Bush presidentskap och kriget i Irak och i Afghanistan. McCain själv var ju krigsfånge. Han blev nedskjuten över Hanoi 1967. Och sen satt han 5 år i det här ökända fängelset som kallas för Hanoi Hilton. Och där utsattes han ju för tortyr, omfattande tortyr, och fick fysiska skador som man sen levde med resten av livet. Jag tänkte vi skulle höra ett litet klipp från en helt unik intervju som ju gjordes med McCain i fängelset i Hanoi av en fransk journalist.
What is your name?
McCain.
How old are you?
31.
What is your rank in the army?
Lieutenant commander in the Navy. I would just like to tell my wife.
Je voudrais seulement dire à ma femme.
I'll get well.
Que j'irai bien.
I
love her.
Que je l'aime.
I hope to see her soon.
J'espère la voir bientôt.
I appreciate it if you tell her.
Mm, Gina.
Det är helt unikt att det här materialet finns. Det finns ju flera bilder och filmsekvenser på honom under fångenskap. Och det har ju att göra med också vilken tyngd han hade. Som son till en ledande militär så var han liksom en extra trofé för nordvietnameserna. Och det finns också bilder av precis när han tas till fånga, precis när hans plan har skjutits ner, han hamnar i vattnet och det är liksom en grupp uppretade människor som drar honom i land och samtidigt slår honom. Det finns foton av detta, det var då han bröt sin arm och senare som du sa så torterades han under fångenskap. Och det där har ju präglat hela hans, både bokstavligt och symboliskt, har det präglat hela hans politiska karriär. Hans kamp mot tortyr och också hur han liksom förde sig. Han kunde ju aldrig lyfta händerna ovanför huvudet på grund av de skador som han fick av tortyren och den brutna axeln som han led av. Och han var ju en hök på många sätt i utrikespolitiken och när det gällde försvarspolitiken. Men just när det gällde tortyr och synen på mänskliga rättigheter så var han benhård och väldigt tydligt mot de här tortyrteknikerna som användes av Bush-administrationen.
Vi kan väl lyssna på det klippet på en gång då. Ett utav tusentals klipp när John McCain har talat om vikten för en nation att avstå från tortyr.
While some have shamefully sought to minimize the practice of waterboarding, it is clear to me that this practice, which is a simulated execution by drowning, amounts to torture as any reasonable person would define it, and how the Geneva Conventions, of which we are signatories, on the treatment of prisoners of war defines it.
Anders Ask, du var väl korrespondent när Abu Ghraib bilderna avslöjades.
Ja, det stämmer.
Och då reagerade John McCain oerhört starkt.
Det gjorde han, och han var ju då, det blev ju naturligtvis en jättediskussion i USA under den här perioden, och McCain var väldigt tydlig med vad han tyckte, och därför så var han ju inte riktigt en välkommen gäst hos George Bush och framförallt inte kanske då Donald Rumsfeld och de andra som styrde i Pentagon. Det var vissa diskussioner, jag vet att det fanns en utfrågning, jag minns inte riktigt vilket program det var, där McCain, han blev nästintill rosenrasande när någon ifrågasatte hans ställningstagande mot tortyr och menade på. Och han var ju både en sån som pekade på sina egna erfarenheter. Samtidigt ville han ju inte göra för stor grej att det var honom det handlade om, hans bara, utan han menade bara på att alla vi som har varit nära och kanske upplevt tortyr, vi har sett hur det påverkar människor, hur det förstör så mycket i ett människas liv efteråt och så. Och han menade på att USA som nation ska vara mer ädelt, som man brukade säga, än att hålla på det här sättet. Och det där störde ju många inom Bush-administrationen, att han var så tydlig.
Mm. Fernando Arias, alltså när John McCain så småningom då efter 5 år släpptes ifrån fängelset i Vietnam och kom hem till USA, så var det ju en annan framtida politiker som också kom hem till USA från Vietnamkriget, John Kerry, som ju också blev då presidentkandidat ett par decennier senare, fast för Demokraterna. Och de två hade helt olika syn på kriget. John Kerry blev ju liksom glödande krigsmotståndare. John Kerry inte alls.
John McCain
inte alls. Hur har det talats om det här nu de här dagarna?
Nej, men de lyckades ju senare hitta varandra så att säga, i och med att de blev kollegor i kongressen. Men sen så, precis som du nämnde då, John Kerry ställde upp till presidentval och övervägde då att ha John McCain som vicepresidentkandidat. Han valde inte det till slut, men han sa att vi pratade om det, men vi gick aldrig på en dejt till slut.
Trots att de var från olika partier?
Trots att de var från olika partier så övervägde John Kerry det, ja.
Mm. Någonting, Anders, du ville säga något?
Nej, jag tyckte bara att det där var ytterligare ett exempel på att McCain, som pratas mycket om just det där att han gick över partigränserna i så många frågor. Det gjorde han ju även när han själv då sen skulle hitta en vicepresidentkandidat när han ställde upp i presidentvalet. Att han var ju väldigt intresserad av att använda Joe Lieberman som då var kopplat till Demokraterna eftersom han hade varit vicepresidentkandidat.
Vi ska komma till det spännande valet och konsekvenserna av det lite senare.
Framåt. Ja,
men jag tänkte, i de här hyllningarna nu så talas det kanske inte riktigt lika mycket om det också brinnande stödet han gav till Irak-invasionen, Gina.
Det gjorde han verkligen. Dels till själva invasionen och sen till att USA skulle utöka sina styrkor i USA. Och här var han ju i perioder inte heller riktigt i takt med partiet, där det fanns många ledande republikaner som faktiskt ville dra ner och tyckte att, det här, att kostnaderna började bli för stora mot slutet. Men han var hela tiden bergfast övertygad om att det här var rätt väg att gå för USA.
Men han sa ju senare att han erkände att det var ett misstag att de blev kvar så länge. Men just när det här pågick så var han precis som...
Invasionen stod han väl fast vid,
ja, precis, alltså, men det var hur länge soldaterna skulle vara kvar där som han sen efteråt sa att han kanske höll fast vid den ståndpunkten, ja, lite för länge.
Fernando, många av dem som jag har lyssnat på verkar liksom tagit fasta på två saker hos honom. Nämligen att han var så partiöverskridande. Att han sökte upp nästan den mest demokratiska av demokrater, som till exempel Ted Kennedy, och sen försökte bli politisk vän och träffa överenskommelser med dem. Men också det här att han faktiskt kunde be om ursäkt och erkänna att han hade fel. Bland annat så sa han ju vid flera tillfällen att han verkligen bad om ursäkt och erkände att det var helt fel av honom de gånger han tidigare i sitt liv hade poserat vid sydstatsflaggor. Mm. Hur låter den där diskussionen, Fernando?
Ja, men det är ju det som man pratar om här, hur han var en principfast man, säger många då, att han hade en ståndpunkt som han fightades för på det sättet som nästan bara John McCain kunde. Men sen om det senare visade sig att han hade fel så var han inte rädd för att säga det. Och det där finns det ju flera exempel på, bland annat sydstatsflaggediskussionen som han öppet gick ut och sa att han hade haft fel i och att han borde ha tagit en mer stark ståndpunkt mot sydstatsflaggorna och vad de representerar. Men det finns flera exempel på det, som sagt.
Mm. Så försökte han då bli president först 2000 och sen 2008. Och 2008 blev han ju också republikanska partiskandidat. Men den största uppmärksamheten 2008, det blev väl egentligen kring valet av hans vicepresidentkandidat.
I am very pleased and very privileged to introduce to you next vice president of the United States, Governor Sarah Palin of the great state of Alaska.
Ja, Gina och Anders, det här var ju inte så länge sedan, det är bara 10 år sedan.
Jag var där då när han gjorde den här presentationen, och det var verkligen... Gud vad vi googlade. för hon var ju ganska okänd, Sarah Palin. I och för sig guvernör för The Great State of Alaska, men det var ju inte någon som hade gjort liksom sin debut på den nationella scenen politiskt, utan hyfsat okänd guvernör. Så att det var inte bara jag, utan många journalister med mig som inte hade någon koll på henne.
Mm. Och vad minns vi sen av Sarah Palins insatser, Anders?
Ja, det har ju... rakt på sak drivits ganska mycket med henne. Hon visade ju ganska snart okunskap, inte minst när det gäller internationella frågor. Hon hade helt enkelt inte speciellt bra koll. Hon gjorde flera intervjuer som spelades om och om igen, där hon, ja, helt enkelt hade dålig koll på även inrikes. Jag vet att hon pratade om skatter. Hon hade absolut ingen koll på skatteskalor och sådär som kan vara viktigt, inte minst bland republikanska väljare. Och det har ju sagts efteråt att återigen att det här var ju ett val som McCain egentligen inte ville göra. Som sagt, han ville ju hellre ha någon annan. Lieberman var ett alternativ. Men att partitrycket var för stort. Och dessutom pratades om att de kunde inte välja någon som Lieberman, för att det finns vissa regler inom republikanerna att man ska tillhöra partiet för att bli vald till vicepresident. Så att det blev ju en diskussion efteråt också, att där McCain sa att ja, det var väl kanske inte det bästa val jag har gjort. Och hans hustru har ju också senare sagt att han ångrade det där väldigt, väldigt mycket.
Men det var väl så, Gina, att Obama var så, han hade sån stjärnglans runt sig, så man nästan var tvungen att välja någon, ja, kanske framförallt en kvinna, men en kvinna med någon slags utstrålning också.
Och någon som hade liksom en folklig förankring. Ja, och det hade ju Sarah Palin bland republikanerna. Men det här var, jag vet, när jag bevakade hans valmöten, så det var ju en rätt svajig kampanj. Obama hade ett otroligt väloljat maskineri på sina möten och i sin kampanj, och inte minst i sin gräsrotskampanj. Det hade inte McCain. Hans kampanjpengar tog slut ganska tidigt. Det blev liksom desperata försök att få in mer pengar till kampanjen. Och han sjönk i opinionssiffrorna. Sen kom ju den stora lågkonjunkturen, kraschen på hösten där. Och han hade inte riktigt några bra konkreta svar. Hans stora grej var utrikespolitiken och skattelättnader. Inte riktigt att ta itu med en ekonomisk kris. Och så kom den här presentationen av Sarah Palin. Och det väckte ju enorm respons hos en del av de republikanska väljarna. Men det splittrade också. Och jag tänker mycket på nu i efterhand att det McCain gjorde när han valde Sarah Palin, det var att öppna dörren för Tea Party-rörelsen, för mycket av det vi ser inom republikanska partiet idag i Trumps väljarkår. Ett ganska populistiskt drag av folk som ville förändra Washington, och drain the swamp är verkligen någonting som kommer därifrån.
Jag skulle fråga dig det, Fernando. Var det så att McCain med Sarah Palin öppnade dörren för trumpismen?
Ja, men det är en hel del personer, däribland Gina, som drar den slutsatsen att McCain i och med det valet satte republikanerna i en mer populistisk riktning. Och om man kollar på de valkampanjer, eller under valkampanjen då, och de möten som Palin höll, så lyckades hon uppbåda en slags Trump-lik stämning, skulle jag vilja säga, där människor jublade åt personangrepp på Obama. Och precis så då som Gina säger, vissa menar att det startade ett kanske anti, ja, vissa debattörer säger att det startade ett anti-intellektuellt klimat i det republikanska partiet, och att det finns en direkt linje mellan Palin och valvinsten för Trump.
Gina, jag var inne och lyssnade och tittade på några klipp ifrån John McCain och Sarah Palins valmöten. Mm. Just för att se så här, ja, men okej, hur var det då jämfört med hur det är nu med Trump? Och det som jag inte mindes från 2008 års kampanj var det här någon slags gryende journalisthat.
Precis det. För det satsade ju Sarah Palin på stenhårt. Redan på det där första på partikonventet när hon presenterades, då stod jag mitt i folkmassan och det var en massa kvinnor som framförallt som stod och hejade på Sarah Palin, på den här hockeymamman som skulle företräda dem. Och redan där gick hon till stenhårt angrepp mot bland annat New York Times, om jag minns rätt. Och pratade om the mainstream media som blivit the lamestream media. Och det blev sen ett kännetecken på alla hennes valmöten. Så attackerade hon medierna och beskrev dem som en del av etablissemanget som behövde förändras. Och det väckte enorm respons i publiken.
Mm. Är det någonting som man pratar om i USA just nu, Fernando?
Absolut, det pratar man väldigt mycket om i USA. Sen så ska man väl säga att det finns säkert flera orsaker till att Trump valdes, men att det här absolut öppnade upp en sån fåra i republikanska partiet, det är det många som är överens om.
Mm. Anders, ska vi nämna något om de här tweetsen från Trump om Sydafrika och de, vad jag förstår det som, massmord som pågår på vita markägare?
Ja, vi kan väl nämna det i alla fall. Det var ju så att tydligen hade han sett ett inslag på Fox News om det här med expropriering, och att helt enkelt den sydafrikanska regeringen planerar ju att lämna över land till svart, från vita till svarta, för att förenkla det väldigt mycket. Precis som man gjorde i Zimbabwe, och där gick det ju ganska snett med våldsspillan och mycket bråk och så. Och det här hade då, det här inslaget hade Trump sett och twittrade om att han hade bett sin utrikesminister då, Mike Pompeo, att studera vad som pågick i Sydafrika och citat, "and the large scale killings of farmers". Och sen fortsatte han att twittra om att Sydafrikas regering nu tar land från vita farmare. Och det här väckte ju verkligen ont blod i Sydafrika. För även om det är en liten oklar landreform som pågår, det vill säga att man vet inte riktigt hur den ska sluta, så var det väldigt många som irriterades på att här kommer USAs president och lägger sig in något som han tydligen har dålig koll på. Han fick kritik för att han inte kunde Sydafrikas historia, han kunde inte de nuvarande förhållandena. Så det där blev, och det diskuterades väldigt mycket där, och även de som kanske då inte var för den här reformen tyckte att det här har inte USA med att göra. Och det finns en del, om man går ut och googlar lite på webben, kan man hitta en del roliga skämtteckningar om just hur Trump betedde sig illa enligt sydafrikanerna.
Mm. Och en intressant detalj i det där också. Jag gjorde en liten sökning och jag tror att den stämmer. Men det verkar som att det här också var första gången Trump använde ordet Afrika i en tweet.
Ja, just det. Det har skrivit så, har jag sett.
Ja, just det.
Fernando, jag vill bara fråga dig, för nu har ju du haft semester och varit borta från USA under sommaren. Och så har du varit tillbaks 3-4 dagar nu. Är allt som det brukar? Är det någonting som är helt annorlunda? Har man helt slutat bry sig om Trumps twittrande? Eller hur är det liksom? I Amerika?
Den saken är nog sig lik. Däremot så har man ändrat riktning på den gata jag bor på, så bilarna åker åt andra hållet. Det är den största förändringen som har... jag blev överraskad när jag kom hit. Och
men
bara
det måste ju få följder för... Får det följder för hela Manhattans gatusystem, eller är det bara just din gata man har vänt på? För det låter ju chockerande för mig och Anders som gamla Manhattanbor.
Ja, det är chockerande. Jag får ju tänka helt om jag ska ta en taxi någonstans nu.
Går åt fel håll?
Jag överlever, men
går åt fel håll när du går utanför dörren?
Nej, jag kan gå åt båda hållen. Det är mest bilarna som,
okay.
som förändringen gäller.
Tur, ja.
Jag hoppas det är svar på din fråga, Sara.
Det är svar på min fråga. Allting är fullständigt förändrat i USA. Anarki råder. Det var väl det korta svaret. Ja. Hörrni, vad har ni inte kunnat släppa? Gina, ska vi börja med dig?
Jag har svårt att släppa att idag är John McCains födelsedag. Han just skulle det. Ha fyllt 82. Och sen är det en annan sak jag har svårt att släppa, och det har att göra med, minns ni den superkortlivade kommunikationschefen Anthony The Mooch Scaramucci?
Absolut.
Jag minns honom även om han bara var i tjänst när jag hade semester,
ja,
den sommaren.
10 dagar. Om man blinkade så missar man.
Jag missade, men jag vet vem han är.
Du vet vem han är. Han är tillbaka. Han var ju kommunikationschef i 10 dagar, och bara för att påminna om vem han var, han fick ju sparken efter att han gjorde en intervju med The New Yorker där han talade illa om alla i sin närhet, eller ganska många, och bland annat anklagade dåvarande stabschefen för Trump, Ryan Priebus, för att läcka, och beskrev honom, jag måste få citera, som a fucking paranoid schizophrenic paranoiac.
Just det, det var det.
Sen fick han sparken. Ja. Nu är han tillbaka och gör reklam för en ny musikal som ska sättas upp off-Broadway. Och han gjorde reklam genom att göra det på en fejkad presskonferens där han introducerade ett gäng skådespelare som var utklädda till Trump-familjen. Ja, de sjunger win, win, win och allt som rimmar på det. Så att det ska alltså sättas upp en musikal om Trump-familjen off-Broadway, och den tidigare kommunikationschefen i Vita huset gör reklam för den. Det liksom bidrar lite till en sorts overklighetskänsla som ibland infinner sig just nu i amerikansk politik.
Tycker jag du? Trodde du skulle gå in och sjunga där innan när du kom mitt i musiken. Det hade varit overkligt.
Men jag höjde ändå lite lätt på ett av mina ögonbryn när jag såg castingen till den här musikalen. Mm. Att den gamla stenhårda hantverkaren, hon spelade en lesbisk hantverkare i klassiken Bound på 90-talet. Minns ni den? Gina Gershwin.
Det är hon som är Melania.
Det var speciellt. Mm. Ja. Fernando Arias, vad har du inte kunnat släppa?
Alltså, jag är kvar i förra veckan. Jag har verkligen inte kunnat släppa publiken och stämningen och frågorna från publiken förra veckan när vi stod på scen på Kulturhuset, som var så frågor som jag tänker på ofta och visade på så hög kunskap och förtroende för att vi skulle kunna svara på dem också. Jag har inte kunnat släppa den stämningen som var där. Det har hängt med mig ända till USA.
Den har hängt med oss alla, kan jag säga. Anders, vad kan inte du släppa?
Två saker för att säga den här gången, tror jag. För att jag tänkte också säga det här med födelsedagen. För jag tänker på att det går för den som är intresserad av John McCains liv, så finns det en i och för sig tillrättalagd men väldigt sevärd dokumentär som man kan streama och se, som heter For Whom the Bell Tolls. Det var hans favoritbok, Hemingways Klockan klämtar för dig, som han ofta pratar om. Den rekommenderar jag. Den är som sagt lite sådär, spelar mycket på känslorna, men den är och visar också negativa sidor hos McCain, så att även om den är tillrättalagd. Men sen var det ju faktiskt så att det var primärval i natten till idag, och jag tänkte på det för att i Arizona, nu gäller det ju den andra senatorsplatsen, alltså inte McCains senatorsplats utan Jeff Flake som ska sluta, så visar det sig att det kom ju rapporter om att det inte har funkat i vallokalerna. Vissa vallokaler öppnade inte ens, det kom protester om att det var ett 70-tal som där inte fanns datorer som fungerar och liknande. Och det där är ju väldigt oroväckande inför mellanårsvalet som bara är ett par månader bort. Och det kan jag inte riktigt släppa.
Mm. Själv har jag inte kunnat släppa en kompis som jag har som är 7 år och heter Joel. Förra veckan så flyttade han till Washington. Och i förrgår så började han i första klass i Washington. Det är nytt land, ny stad, ny skola, helt nya kompisar, och jag känner mycket med honom eftersom jag själv en gång i tiden var ett litet barn som landade i Washington och skulle börja skolan i allt det där främmande. Och det gick ju ändå bra trots att det var fruktansvärt läskigt, och det kommer ju gå väldigt bra för Joel också. Men den här veckan så är han min lilla hjälte och den jag inte kan släppa. Tack för att ni var här, Gina Lindberg, Anders Ask, Fernando Arias, tekniker Felix Målberger, producent Nina Benner. Jag heter Sara Stenholm-Pihl.